Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är Sveriges framgångsrikaste klubbtränare genom tiderna. Han har bland annat vunnit dubben, liga och cup samma säsong i tre olika länder. I Omgen möter avsnitt 168 hör du Sven-Göran Eriksson, Svennis, berätta om sin berg- och dalbaneliknande karriär och liv. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Facebook-sidan Holmgren möter går också bra. Sven-Göran Eriksson, god lyssning. Svennis, den här podden presenteras i samarbete med Stryktips. Och en stortränare som du måste väl få 13 led nästan varje vecka.
Man skulle kanske tro det, men det får jag inte. Men jag tippar då, det gör jag faktiskt. Och jag har några kompisar, vi brukar slå vad lite grann tippa och jag brukar inte vinna där en gång mot mina kompisar. Jag är dålig på det här, vet inte fasen varför. Men jag tror att man ska följa de här Division 2-lagarna bättre från Championship. Och jag är lite dålig på det. Jag borde följa dem bättre och se. Man ska nog läsa vad de kommer med för lag och skador och så vidare. Men jag tittar mer på namnet och tänker jag... Nej, jag är dålig på det.
Du, nu har du ju varit i England och du har varit i City och Leicester och County och sådär. Men när du var grabb, vilket var ditt favoritlag i England då?
Alltid Liverpool.
Liverpool.
Och fortfarande Liverpool.
Varför då?
Ja du, det kommer från min pappa tror jag. Han var, sen jag kommer ihåg i alla fall, så har han varit Liverpool-fan och är fortfarande. Så jag ärvde väl det och sen... När jag var ung då, i samband med att jag var i Degerfors och blev tränad för Göteborg, så var jag i Liverpool och kollade fotboll. Blev vän med tränarna där och fick se matcher och fick prata med tränarna och till och med in i boat room efter matcher tillsammans med motståndare. Så jag blev som en liten huskatt där i ett tag. Och sen, ja, sen tog det slut, men... Sen hade vi ju en Tom Sanders heter han som följde Torbjörn Nilsson. Jag var i IFK. Han följde honom tror jag i 7-8 månader. Så han bodde i Göteborg. Han reste med spelarbussen. Han satt på samma flygplan bredvid mig när vi flög och spelade UEFA-cupen. För de ville köpa honom och det var scouting. Jag tror han höll på mer än ett halvår och kolla honom. Så jag lärde känna Liverpool väldigt, väldigt bra.
Du, Liverpool har inte vunnit sedan Glenn Husseins dagar 1990.
Nej, de har aldrig vunnit Premier League.
Nej.
Nej, det är helt otroligt. Men i år, kanske.
Det ser ljust ut.
Men jag tror City rådde hem det än en gång. Men jag hoppas Liverpool, det gör. De blir bättre och bättre.
Sven-Göran Eriksson, född den 5 februari 1948 i Sunne, uppvuxen i Torsby, Värmlands län. Tjenare, Svennis.
Tjenare, tjenare.
Nu ska jag berätta en sak. Det är du och jag. Det är Jesper Blomqvist. Det är Cristiano Ronaldo. Det är Neymar. Det är Carlos Tevez. Det är George Hagi som är födda den 5 februari.
Aj,
och Tage Danielsson. Vilket gäng!
Vilket
känner du till det?
Nej, det visste jag inte. Men jag känner ju till alla. Jag har inte träffat alla personligen. Men...
alla vi är födda den 5 februari.
Jag har många favoriter där.
Ja.
Kanske Tage den roligaste.
Ja, nej, så är det. 5 februari, alltså 1948. Och nu sitter vi här på din herrgård. Det är så vackert. Det är så vackert med utsikt över Fryken, och här har Selma Lagerlöf suttit och skrivit, och ja. Det är härlig höstsol.
Nej, jag har ett väldigt fint ställe här i Värmland, och det är jag stolt över. Jag trivs här väldigt bra. Ja. Jag har haft det länge nu, men jag har liksom aldrig bott här. Jag har haft det som sommarställe, för jag har ju jobbat hela tiden, men nu har jag mer eller mindre bott här ett år och jag stortrivs.
Jag frågar dig, får du inte lite lappsjuka när det här med du som har bott i London och Mexico City och full fart? Och...
ja, det går ganska bra. Men det är klart, jag bjuder in folk ganska ofta, och sen reser jag då och då. Va? Sitta här 365 dagar kanske blir lite för mycket, och speciellt om man är ensam då. Men nej, jag trivs. Stortrivs här.
Är du sugen på ett nytt tränarjobb? Eller?
Ja, jag håller på. Jag har ju då sagt nej här till Irak och till Kamerun nyligen. Av olika anledningar. Nu är det då ett klubb i Iran som är intresserade. Och så är det något landslag, något litet landslag i Asien som vill ha mig för 4 månader. Till att ha mig över Asian Cup som går i januari månad. Men jag vet inte. Vi får se under veckan. Men jag tror inte att jag nappar på det.
Du har ju...
Det får vara något som kittlar mig ordentligt. Ja. Det behöver liksom inte vara Liverpool eller Real Madrid eller Barcelona. Det är inte det, utan det får vara något riktigt, va? Jag sa nej till Irak därför att de är inte bra nog, tror jag, att hävda sig som de vill göra. Kamerun, stökigt och bökigt och massa hit och dit.
Jag har ju varit Elfenbenskusten, så jag...
Ja, exakt. Och jag har förhandlat med Nigeria för många år sedan också. Nej, det är för bökigt. Och jag behöver inte det idag. Så det får vara klara papper och något som kittlar. Då hoppar jag på det, annars så kvittar.
Du är den största tränaren Sverige haft. Du har 18 stycken titlar. 18 stora troféer. Du var den första tränaren som vann dubben i 3 olika länder. Och de jobben du har haft pratar ju för sig själv. Brinner du? Alltså, är det kul? Alltså, jag tänker att det måste vara något extra för att få igång dig. Alltså, så att du kan känna att wow. Eller?
Det här, jag saknar ju det här med att sitta på bänken då, en eller två dagar i veckan, och försöka vara bättre än han som sitter på bänken bredvid och så vidare. Och det är väl adrenalinet som far igenom kroppen. Så... det saknar jag verkligen, och min kropp saknar det. Men nu är jag lite involverad i Torsby IF då, division 5 tyvärr. Chansen att gå upp i 4 nu. På söndag spelar de sista matchen, så vi får se. Så lite adrenalin får jag av det.
Du får det. Ja. Det spelar ingen roll vilken nivå, utan nej, det är känslan. Eller?
Det är känslan, ja. Det är ju märkligt. Division 5, det är väl 120 personer och tittar på det, och det är liksom inte 70-80 tusen på Wembley eller så. Så att, men känslan är väldigt mycket detsamma. Du står där och, jag är inte tränare i Torsby, men du står där som supporter och tänker, fan, varför spelar de så dåligt, och det där var bra och så vidare. Ja, samma känsla som när du sitter och har Manchester City eller Lazio eller vad du har.
Jag tänkte på, jag läste din bok, lyssnade på din bok. Och då när du besökte Nils Lidholm, när han hade slutat, så sa han, har du inget lag till mig? Jag sitter ju i Nålack. Och du förstod inte vad han menade då. Men det är lite samma sak. Alltså, du vill vara involverad lite grann i alla fall. Även bara för att du inte släppa kontakten med själva atmosfären.
Nej, men det var ju när Lidholm, han hade ju varit otroligt framgångsrik som spelare. Det var ju då när han hade mer eller mindre avslutat sin karriär, och han satt där på sin vingård, otroligt vackert och gott vin och trevlig hustru med barn och så vidare, men han bara pratade fotboll om gamla tider. Så jag lämnade det stället då, jag och min fru var där på lunch inbjudan, och kände, fasen, så vill jag inte bli när jag blir gammal. Han var bitsk på många och ja, drömde fortfarande om att få träna Milan eller Roma eller någonting sådär. Men ja, det hände inte, va? Så i slutändan han frågade mig, men Svenny, känner du inte till något juniorlag jag skulle kunna ta? Då, usch, tänkte jag. Nej, hoppas jag inte blir så. Det är hemskt att sitta som gammal och längta så intensivt efter fotboll.
Men hur har du, apropå det, alltså, så mycket stryk som du har fått och oförrätt, och de engelska tabloiderna, jag har ju rest till England i 20 år så jag vet hur det fungerar där borta med tabloiderna, och även folk som har betett sig oschysst. Hur har du låtit, alltså, inte lätt att bli bitter för dig då? Tänkte, jäkla idiot, du går hem, harma och voxa lite i väggen alltså.
Nej, du får ta det, du får stå ut med det, va? Speciellt England då, men Sverige på den tiden då, när det blåste, när jag var i England, så jag menar, svenska tabloider, de var ju likadana. De skrev ju av mer eller mindre.
Ja, de översatte, ja. Ja.
Så att, men du får ta det, och det är ment, och vill du inte, står du inte ut med det, får du ju sluta jobba och flytta hem.
Jo, men det var ju, alltså, det var ju telefonavlyssning. Ja, det var ju fake shake, alltså, det var ju
ja, det var kriminellt.
Ja, det var kriminellt.
Ja. Och det var tråkigt, men
hur är det med tilliten, alltså, hur är det tillit till folk idag, alltså, förstår vad jag menar, att du måste någonstans, vad är det här för lidare? Blir det inte automatiskt så, eller har du lyckats hålla tilliten?
Ja, när det gäller pressen så du får skita i det helt enkelt. Skriv vad du vill, och sen jag vet vem jag är och vad jag kan och inte kan, och vad jag är bra på och vad jag är dålig på, så att nej, det bryr man inte om. Sen när det gäller pengar och sådana saker så har jag blivit blåst väldigt. Så där har jag blivit väldigt misstänksam och väldigt försiktig i det jag gör, va. Det räcker med att bli bankrupt en gång i livet. Man behöver inte bli en andra gång.
Ja, men för känslan var att du litade ju på människor. Kliver in och sönder.
Det har väl varit ett av mina storheter, tror jag, men även misstag. Att jag litar för mycket på folk. Och det är ju väldigt tråkigt. Man kan säga att det är mitt fel. Och det är det ju i och för sig, men det är ju satan att det ska vara fel att lita på folk. Då är det någonting som inte är rätt här i världen. Men så är det tyvärr.
Mm. Men det måste ändå vara slitsamt. Jag menar, du verkar ändå liksom ta det upp så bra. Det är som att du stänger liksom av. Nej, det, är liksom, det har med det att göra. Men
ja, du får ju göra så. Livet går vidare, va? Och du lär dig så småningom att det viktigaste i livet, vad är det? Jo, det är massor med saker som är viktiga. Att må bra, och familj, barn och så vidare och så vidare och så vidare. Men till slut så är det hälsan. Är du sjuk och illa däran, då inte någonting värt någonting, va? Så att jag tror ju äldre du blir, desto mer uppskattar jag i alla fall att få vara frisk och ute och gå, ute och jogga, simma, cykla, motionera och vakna och må bra på morgonen. Det är värt allt.
Jag sa det när jag öppnade, du är i bra form. Du har inte chanserat direkt.
Nej.
Det vill jag inte höra.
Du vet aldrig, va?
Nej. Men hur håller du i form? Är du ute och lufsar här varje dag? Eller?
Mest varje dag. Går mycket, joggar. Har ett gym och pool här ute. Så att motion har alltid varit viktigt, va? Men du vet hur livet är när man vaknar ibland och så har man lite lätt feber, vilket är ju egentligen ingenting. Men man blir ju down och har lite besvär med en axel, svårt att sätta på den skjortan på morgonen. Och det är som om världen vore, livet vore slut, mer eller mindre. Så att
det räcker med tandvärk så går det.
Ja, visst. Så är det ju. Man är van att vakna och må bra, va? Jag tror att jag i alla fall uppskattar det egentligen för lite.
Det gör nog de flesta till den dagen de får ont.
Ja, just det.
Idrott har alltid varit en stor del av ditt liv. Hur blev det så?
Jag tror att jag var född i en lycklig generation, om du tänker på det nu då. När jag växte upp i Torsby och säger att jag började skolan 6-7 år och så vidare. Så vi hade ju inte tv hemma till exempel. Man skulle inte ens prata om mobiltelefoner och datorer och grejer, va? Utan det som var, det var ju att gå till skolan. Och min mamma, det var, läxan måste ju göras. Det var ju jädrigt viktigt och det håller jag med om. Och sen var det idrott. Uppvuxen i lilla Torsby. Och det var ju Björnevi som det heter, idrottsplatsen. Hockeyrink på vintern. Så hade du skidspår runt om där. Hoppbacke. Och sen var det fotboll. Så det bar ju från skolan dit upp. Och något mer fanns det. Ja, vi hade en biograf som hade en sån här matinéfilm. En gång var det 14:e dag, söndag klockan 3. Åsa Nisse eller vad det var. Så jag är nog väldigt lyckligt lottad. För det. Och de flesta killar och även tjejer höll på med idrott.
Hur var det som backhoppare, man får fråga det?
Jag var inte alls bra. Jag var nog lite för feg, tror jag.
Jag har tittat på de här.
Nej, jag skuttade väl iväg uppåt 60-70 meter som mest.
Ja,
ja, visst, men jag vann aldrig några stora tävlingar.
Jag tror du skulle säga 6-7 meter.
Nej. Jag var med och tävlade.
Ja, jag vet det, men alltså, det.
Men nej, jag blev aldrig något riktigt bra. Men det var roligt som satan. Och backhoppning i den här delen av Sverige, jag tror hela Sverige var stort då. Idag finns det ju knappt. Värmland hade ju, vi åkte ju varje söndag här och tävlade någonstans i Grums, i Filipstad, i Sysslebäck, in i Norge var vi. Och jätteskoj.
Var det någon annan sport som konkurrerade med fotbollen för dig?
Nej, jag åkte lite längdskidor, men jag var heller inte bra där. Men jag var med och tävlade. Och så backhoppning då. Ishockey höll jag på med lite grann. Men jag var lite för vek för hockey. Det var lite för lätt att tackla med. Till och med över sargen.
Alltså, hur var du på skridskorna
då? Jag var kvick så. Det var nog för lätt för hockey. Ja. Så småningom, det blev bara fotboll till slut. Och det spelade liksom inte så roll. Ingen större roll om man var liten. Jag var väldigt liten när jag var ung. Jag började inte växa förrän jag var 16-17 år. Då blev jag normal. Dessförinnan var jag väldigt liten.
Jo, mamma kort. Mamma sa att du var noga med läxan. Hur var det i skolan? Var du en duktig student?
Ja, jag tror det. Ganska bra. Jag tror inte jag var bäst, men jag var långt ifrån sämst. Så jag var nog på övre halvan där. Och ganska noga med att göra läxorna. Det var ett måste hemifrån. Det fanns det inget val. Det var liksom inte att komma hem dagen därpå med bakläxor. Då blir det ingen Björnevi, då blir det ingen idrott heller.
Men varför var de så noga med det, tror du, att mamma och framförallt och pappa, att du skulle sköta den här läxor?
Ja, men jag tror många familjer var på det sättet. På den tiden var det ju liksom, jag kommer ihåg mina lärare och lärarinnor, de hade väldigt kontakt med min mamma speciellt då, och även pappa. Så de fick ju rapporter, om inte dagligen så varje vecka, hur sköter sig Sven Göran nu då? Så det var liksom fanns ingen chans att komma undan på något sätt.
Vad var favorit, förutom gymnastik då, eller vad det nu heter, idrott heter det idag. Vad var ditt favoritämne annars?
Ja, så småningom blev det ju då geografi, historia. Jag var aldrig bra i matematik eller kemi eller fysik och sånt där, men geografi, historia och sånt. Samhällskunskap, ja, det gillar jag.
Kunde du alla huvudstäder i världen och sådär?
Ja, kanske inte alla, men jag tyckte om att titta på kartan och drömma givetvis. Drömma sig bort.
Ja. Och fotbollen var viktig för dig? Alltså du brann för den verkligen, eller hur?
Ja, visst. Ja. Det var ju varje dag när man kom hem från skolan, så i trädgården spelade vi fotboll. Och sen var det ju då pojklagsträning 2-3 dagar i veckan och så vidare. Så det var ju fotboll varje dag. Jag kommer ihåg jag har den fortfarande kvar här. Fick av min då, han som bodde vi delade trädgård ihop, det var fem familjer, men det var en ungkarl där som var mycket äldre än jag. Och när han kom in från jobbet så spelade han fotboll med oss killar.
Ja. Ja.
Där ute på en gräsmatta som lutade. Bollen tror jag inte låg still en gång. Men... Så vi väntade ju på honom då. Av honom så fick jag en bok som heter Guld och gröna planer, skriven av Gunnar Nordahl.
Ja.
Och det här måste då ha varit på slutet av 50-talet. Han var ju i Italien då.
Ja. Grenoli, ja. Grenoli. Nu gav vi kissen upp. Det var lite kattung här som är så gullig. Först var han hos mig. Någon upp till dig.
Ja.
Ja. Han spinner och spinner.
Han vill ha lite kärlek.
Ja. 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 Gunnar Nordahls bok var vi ju. Ja. Just det.
Ja.
Ja. Vad var din ambition i fotbollen då, alltså som spelare?
Ja, det var ju först och främst att komma med i Torsby A-lag då, och det hade jag ju, det gjorde jag när jag var 16 år här, debutera.
Det var stort.
Ja, det var ju jättestort då.
Kommer du ihåg vilka du debuterade mot?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det var ju division 4, vi gick upp i division 3 då, och så det var ju väldigt stort. Och sen så småningom så blev det ju då att bli allsvensk fotbollsspelare. Men det blev jag aldrig.
Nej.
Jag var inte bra nog och Tord Grip kom och...
Det var Karlskoga?
Nej, jag spelade då i Torsby, sen i
Sifälla. Sen Sifälla, ja.
Ja, och sen Karlskoga.
Sen Karlskoga, ja.
Ja.
Och där var det högerback. Det var ändå gamla division 2, inte division 2, utan nej, gamla division 2.
Super,
det är viktigt. Superrätt. Ja, det är viktigt att säga. Jag får säga nu, för ja. Nu, idag är det division 2, division 4 eller 5 eller något sånt där.
Mm.
Ja.
Men Tord kom när jag var 27 år och sa att det är bättre att sluta, så han och bli tränare tillsammans
med mig. Vad såg han hos dig, tror du? För att, du frågar ju inte vem som helst av dina lirare att du satsar på att bli tränare, att han såg någonting.
Jag vet inte det. Han kommer imorgon, jag ska fråga
honom.
Jag har aldrig gjort det. Men jag hade ju gått GIH då, va?
Var det du slutade till Örebro, därför det blev Karlskoga för dig?
Ja, just det. Så att jag hade ju liksom viss ledarutbildning och lite psykologi och sådana saker. Och sen brann jag för fotboll, va? Även om jag inte var bäst i division 2 där i Karlskoga, så tränade jag mest av alla. Jag tränade själv. Var det inte träning så tränade jag själv. Varje morgon klockan 7 när jag gick på GIH så tränade jag tillsammans med, vi var 2-3 kompisar där. Innan skolan började så körde vi lite teknik. Så att det visste väl Tord att jag brann för det. Sen såg han väl att jag inte var bra nog för att bli det jag drömde om. Och det hade han rätt i, så det...
Jo, men han tog ju något annat. Jag menar, man kan ju inte bara... Du är inte bra nog för att bli tränare, det säger de ju inte.
Nej.
Ja, men har du alltid haft det här taktiska sinnet, ögat, alltså att se saker? Förstår du vad jag var ute efter?
Ja, om jag alltid har haft det vet jag inte, men jag har alltid varit nyfiken. Och jag kommer ihåg, jag spelade division 2, vi spelade Karlskoga mot Helsingborg borta. Och då spelade jag högerback. Och Helsingborg hade en vänsterytter som var så snabb. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men det borde jag komma ihåg. Han sprang i alla fall ifrån mig, hur jag än bar mig. Och tränaren skrek, gå närmare, sa han. Och då slog de in bollen bakom mig. Han vände och stack och sen var jag borta. Ja, så skrek tränaren, du får ta större avstånd. Okej, tänkte jag, då backar jag då. Och då tog han ju emot den här ytan, tog emot bollen, vände upp och så var det in mot en. Så petade han bollen och så stack han och så... Så jag sa till tränaren här, men det går ju inte. Han är ju snabbare än mig och så är det. Kan inte någon hjälpa till bakom mig, undrar jag. Den här libron som han spelade för. Han stod ju parkerad där inne, han tog ju inte ett steg ut. Ja, kanske det, sa han. Men det blev inte bättre. Men... Så jag funderar alltid. Fotboll kan liksom inte vara... Vinner du 100 meter så är du bra i fotboll. Det... Snabbhet är viktigt, men det är inte allt, va? Sånt gick jag att fundera på. Jag var väl sämst på plan där, men jag tyckte att det var orättvist. Därför att Ja, man borde kunna fixa till det på ett annat sätt.
Du blev ju tränare mitt i den här kriget inom situationstecken i svensk fotboll. När Labans östermodell ställdes mot, ja du var ju med mig i Göteborg, men innan med Roy och Bob som hade kommit med 4-4-2. Alltså, hur upplevde du den här ställningskriget eller riktningen som svensk fotboll skulle ta där? För det var ju två vägar som
ja, det stod var mot varandra. Och det var ju mycket tack vare Bob. Han var ju den första och sen kom Roy. Och de hade ju enorma framgångar bägge två med Malmö och Halmstad. Sen fick jag då Göteborg och Tord hade U21-landslaget. Så jag blev hjälptränare av Tord där. Och Laban hade A-landslaget. Och det var ju inte bra därför att Laban spelade ju på sitt sätt med A-landslaget. Och vi i U21 spelade helt annorlunda. 4-4-2 med press och understöd. Och Laban förlorade alla sina matcher. Och vi vann alla våra. Så att vi fick sparken, tror jag. Av Laban. Och det blev ju en debatt där då om hur fotboll skulle spelas. Och Laban... jag ska inte säga att han vann den. Men han hade ju sista ordet. Han var förbundskapten och så vidare. Men det var synd, tror jag, därför att under den tiden så hade svenska landslaget väldigt få, om några framgångar alls. Jag tror inte de kvalade in till någon turnering. Och jag är ganska säker på att hade det, säg 9 av 11 Göteborgsspelare fått spela i landslaget på det sättet som IFK spelade då, så hade de kvalat in. Kanske kunde ha bytt en eller två spelare, tagit några österspelare, men resten, det var ju en maskin i IFK Göteborg.
Nej, ni var ju landslaget, för ni var ju alltså, ja, jag vet ju som stockholmare att IFK Göteborg, det var ju landslaget när det var IFK Cup-matcher, det var ju...
Ja, men många av de här, de lyckades ju inte i landslaget och dessutom så, många blev inte uttagna, va? Tord Holmgren blev inte uttagen för han var fysiskt för dålig, så Laban, helvete, han var fysiskt bästa spelare. Ja, så var det tyvärr, och det var olyckligt för svensk fotboll, tror jag. Klubbfotbollen gick ju framåt, men landslaget gick bakåt, och det var ju inte bra.
Nej, Malmö, Europa Cup final 79, ja. Och ni vann Göteborg UEFA Cupen 82. Tord ringer som är i Degerfors då och säger: Svennis, kom hit och bli assisterande tränare. Vad tänkte du då?
Nej, det var ju bara att slå till det. Jag hade ju stor beundran liksom för Tord som spelare. Jag spelade ihop med honom och han var tränare. Han var spelande tränare. Han var den tränare som öppnade ögonen för mig lite grann. Fotboll är liksom inte bara att sätta igång en massa övningar och hitta på övningar. Fotboll är liksom, du får börja på att tänka lite grann, varför gör vi saker och ting och hur ska vi göra för att bli bättre avfallsmässigt. Och på något sätt så, på den nivån jag var, det var ju ungefär träna kondition och sen kasta ut bollen och så lycka till och sen får vi se vad som händer. Och Tord öppnade ögonen för mig det, så att jag hade stor beundran för honom. Så jag accepterade det. La skorna på hyllan.
Hade du då bestämt dig för vilken typ av fotboll du ville förespråka? Hade du bestämt dig för att bli en 4-4-2-tränare då, eller?
Nej, Tord var ju tränare i KB då, och då spelade vi inte exakt 4-4-2, men något lite grann däråt. Sen när han tog mig till Degerfors, och det här är då 76,
ja.
Då började det här, och då hade väl, tror jag, Bob redan kommit till Sverige. Så vi var nere och tittade på de här killarna, engelsmännen, och började på att känna dem och titta på träning och så vidare och matcher. Så vi började på att köra lite grann den stilen i Degerfors. Och sen fortsätter jag med det i 3 år i Degerfors och sen jag kom till Iak och tänkte vad ska jag göra här då? Men jag tänkte jag kör på. Som jag har gjort i Degerfors, får vi se om det går.
Du var till och med och hälsade på och blev vän med Bobby Robson, Sir Bobby Robson. Du fick sitta på Ipswich. Jag håller nämligen på Ipswich. Det var mitt lag i Ipswich. För mig är det extra stort att du får sitta på Ipswich bänk tillsammans med Bobby Robson och lära och
sitta. Ja, jag har matchprogrammet till och med. Som jag fick här för någon månad sedan. Jo, jag var och hälsade på det. Det var jag. Och jag blev vän med Bobby Robson. Och fantastisk man. Otrolig man var han. Jag var ingen visste vem jag var, varken i Sverige eller givetvis England. Jag skrev till honom. Han svarade mig, jag kom dit. Dagen innan match och tittade på träningen och så sa han, vill du? Jag frågade honom, har du 2 minuter för att ställa några frågor till dig efter träningen? Kom in på hans kontor och där blev vi sittande i 2 timmar och pratade fotboll. Han pratade fotboll. Och sen i slutändan så frågar han, har du biljett till matchen imorgon? Nej, sa jag, men det fixar jag. Nej, sa han. Var vill du sitta? Vill du sitta på läktaren eller vill du sitta med mig på bänken? Det trodde jag inte var möjligt, men jag satt bredvid honom på bänken. En ligamatch.
Ja, och det precis var bra. Alltså då vann spelade FA-cupen 78 och vann UEFA-cupen året innan
det. Ja, det kan
ja visst. Med Johnny Walk och Paul Merner, ja, Terry Butcher, ja, ja. Alan Brazil.
Absolut.
Så hade de ju
din kollega Alan Brazil.
Ja, visst.
Skottet, ett radioprogram.
Ja, visst. Och det var Mick Mills och med mustaschen där. Ja, vilket lag. Ja,
ja det var bra.
Ja.
Så sen när IFK vann UEFA-cupen 82, då kom han och delade ut priset till oss på kvällen efter matchen som hedersgäst. Väldigt fint.
Ja, du fick ta över sen som huvudtränare i Degerfors för då fick andra uppdrag. Hur kände du inför det? Alltså ta ditt första lag som huvudansvarig?
Ja, det trodde jag liksom inte var möjligt. Och det borde inte ha varit möjligt därför att jag hade ju liksom ingen merit som spelare. Och Degerfors Karlskoga, det var ju liksom, och är fortfarande, hund och katt, va? De tålde varandra ju inte. Och jag hade ju spelat i KB Karlskoga och så kommer till Degerfors. Det liksom var ingen som var imponerad av det. Även om Karlskoga var division 2. Men i alla fall så styrelsen sa okej då, vi kör på ett år får vi se. Och det blev 2 år då till slut, så att jag hade väl spelarna med mig, tror jag. Och väl tack vare det, tror jag.
Får jag fråga dig? För det känns som att du alltid har spelarna med. Jag har aldrig någon av dina spelare säger ett ont ord om dig. Det är ofta förtroendet från spelargruppen. Det är känslan som jag får så här vid sidan om i alla fall. Hur får du ihop? Hur gör du?
Jag tror var jag själv ganska mycket. Jag tror du ska visa respekt för folk i allmänhet och även i fotboll i synnerhet. Och du går till jobbet och respekterar även det som sitter på bänken som kanske aldrig spelar i A-laget. Respektera materialförvaltaren, damerna som städar omklädningsrummet bland annat. Och det, jag tror du ska poängtera det för folk, för spelare. Det är väldigt lätt att vara en känd fotbollsspelare, tjäna miljoner och snobbis och... Men har du för många sådana så blir stämningen i laget väldigt dålig i allmänhet. Mm. Jag tror att bygga upp en grupp, det gäller att stå på jorden och även om du är en bra fotbollsspelare och tjänar stora pengar så uppträd som en gentleman. Mm. Och jag tror att får du in det så brukar det bli bra, va? Men det är ju inte sant. Jag har ju bråkat med spelare också, va? Och i allmänhet börjar du bråka med de stora stjärnorna så får du betala, va? Och det har jag gjort vid några tillfällen. Jag fick lämna Roma tack vare att jag bråkade med Boniek. Det var största anledningen. Jag fick lämna i Shanghai på grund av att jag bråkade väldigt mycket med Hulk. Och det är klart att Är du en klubb, vet du, som köper in stora spelare som kostar jättesummor med pengar? Och klubben måste välja mellan den spelaren eller tränaren då, så som tränare ligger du dåligt till.
Mm. En balansgång, alltså ändå...
Ja, det är det. Men för det mesta så... En av mina styrkor då, det har alltid varit att skapa en bra stämning.
Mm. Hur gör man det?
Att vara sig själv, som jag sa, och att respektera alla för vad de är, va? Och sen sätta tydliga regler, och om du inte följer dem så var inte rädd, utan gå dit och tala om att så här, det fungerar inte så här. Och måste du göra i grupp och lämna ut en stor spelare, så gör det då. Då vinner du gruppen med dig i alla fall. Mm. Väldigt, ja. Var ärlig. Mm. Och var konsekvent.
Nu går jag lite i händelserna i förväg, för vi har ju Göteborgstiden att tala om egentligen nu. Men när vi ändå är inne på det här, den här svenska ledarstilen, som jag åtminstone uppfattade som lite mjukare kanske än den ute i Europa. Hur var det för dig när du tog klivet ut? Var det stor skillnad, tycker du? Funkade det att vara den här... Eller vill de ha mer än en som pekar med hela handen utomlands?
Ja, du har helt rätt. Svensk ledarstil är väldigt demokratisk. Va? Och det har vi ju lärt oss från skolan. Inte bara den generationen, utan din generation och min generation. Skolan skulle vara demokratisk, och man fostrades till att ifrågasätta och att ställa frågor och så vidare. Och det är ju inte italiensk till exempel alls, utan det var det ju, läraren säger så och då är det så, liksom inget att diskutera. Och även i fotboll var det så. Jag kommer ihåg när jag kom till Benfica första gången, så diskuterade jag lite grann om hur vi skulle resa och ha några andra små saker som egentligen inte hade med fotboll att göra. De sa bara, mister är betald för att ta sådana beslut. Det gör inte vi. Mm. De liksom fattar inte att jag överhuvudtaget frågade. Då.
Så det var en liten kulturkock för dig? Alltså, oj.
Ja, men det är väldigt synd, va? Därför att... Och sen har det blivit lite annorlunda med tiden, va? Att... klubbar i Italien, England och vidare. Fotbollen blir mer demokratisk. Men om du är ledare, om du är tränare för ett fotbollslag och får igång en diskussion med spelarna om vad det än är, det mesta. Hur man ska spela, vad man kan göra bättre på träning, hur ska vi resa dagen innan. Att få deras åsikt. Får du det, då har du ett bra lag. Och då är det ditt lag. Om de är rädda att säga sin mening och så vidare, så då vet du inte om det är ditt lag eller inte. Men om du får igång en diskussion och alla är involverade, alla har tycker någonting och alla vill göra saker och ting bättre, då är du stark som både tränare och som lag, framförallt som lag, väldigt väldigt stark är du.
Så ni brainstormar fram någonting som alla, ja, kan, ja, som alla står bakom.
Ja, ja. Liksom att då vet du att du har fotbollsspelare som träningen är slut, de går bara inte hem och håller på med något annat, och sen kommer de dagen efter. Under tiden har de aldrig tänkt på fotboll, va? Men de kan komma på morgonen och ha några idéer, då vet du, den här killen, han gick hem igår, så han tänkt lite grann, vad gjorde vi på träning och vad ska vi göra imorgon och hur ska vi spela på söndag och så vidare. Och det är med åren, så älskade jag när jag blev så. Och när jag var ung var jag nog rädd för det, tror jag. Därför att man är rädd för att få kritik och rädd för att man ska tappa prestigen och makten. Men det var länge sedan.
När släppte du det då, tror du? När du var det med att du var i titlar, att du kände att...
Ja, jag tror i samband med att du vet att... du har vunnit saker och ting, va? Så vet du att du tappar inte respekten, utan du kan göra mer demokratiskt och mer som du vill. Så det är bra. Det har varit bra. Det har fungerat bra nästan jämt.
Ja. Och apropå att vinna. Det började i IFK Göteborg. 1979 flyttade du dit. Alltså som, jag kommer ihåg det inslaget på TV-sporten när du stod där och blev intervjuad. Och ingen visste vad det här för kille som ska ta IFK Göteborg. Men det blev ju en... Ja, det blev ju det största som har hänt i svensk klubbfotboll. Så småningom innan 1982. Berätta om när du kom dit, hur det gick till och där kommer du in med de stora svenska spelare och ja.
Ja, jag fick ju då, jag var ju Degerfors och vi hade vunnit division 3 och gått upp i division 2. Vi hade vunnit kvalet dessutom. Så allt pekade på att jag skulle vara kvar i Degerfors och så vidare. Men så ringde Göteborg och jag trodde i till att börja med att de erbjöd mig ett juniorlaget. Så jag tänkte, men det visade sig att det var A-laget och det sa jag givetvis. Men sen när jag sagt det så började jag på att tänka, fasen. Sven-Göran Eriksson, spelat fotboll i division 2, tränat i division 3. Så tittar du på spelartruppen i IFK, det var ju Torbjörn då. Som hade kommit tillbaks. Ralf Edström. Björn Nordqvist var fortfarande kvar. Ove Kindvall var med i styrelsen där. Och var med och tränade lite grann då och då. Och massor med andra kända.
Reine Almqvist.
Ja. Olle Nordin. Så jag blev lite nervös. Jag tänkte, fasen. Vad ska jag kunna lära dem här? Som har... hundratals landskamper och spela fotboll internationellt. Jag har ju aldrig varit utanför Sverige och spela fotboll. Jag har inte varit i Allsvenskan en gång. Men jag tänkte, jag kör på som jag har gjort tidigare med 4-4-2 och press och understöd och uppspel och allt vad det heter. Och jag hade turen att Göteborg var då i en generations växling så att säga. Björn Nordqvist försvann, jag tror han stack till USA. Ove Kindvall blev då direktör på heltid och så vidare. Olle Nordin var vaken, lyssnade. Och sen efter några månader så, det tror jag var väldigt viktigt för klubben. Det är hemskt att säga, en spelare som jag uppskattar så mycket, Ralf Edström, han försvann. Och det tror jag var hans lycka och Göteborgs lycka och min lycka. Därför att Ralf, gudabenådad fotbollsspelare, givetvis värmlänning.
Ja, just det, Degerforsare. Ja.
Min idol. Men när jag kom till IFK så var han trött och han var inte hungrig. Hade varit proffs och längtade väl ut en sista gång. Så han var helt enkelt inte bra, va? Det med 4-4-2, press och understöd, Ralf, det var inte, ja, det gick inte att få någon att göra det helt enkelt. Så han försvann efter 5-6 månader och då kom det en stor vändning för IFK. Och även för Ralf, han blev ju fantastisk, han gjorde i Belgien igen då, va. Så då hade jag unga, hungriga spelare högst flux i massa glännar.
Ja, just det.
Strömberg, Hussein.
Ja, Strömberg jobbar jag med. Jag läste någonting i din bok. Det har tagit upp med Glenn. Att det var mycket det var många vinnarskallar i laget. Och då brukar oftast sätta Conny Karlst och Glenn i varsitt lag. Och Glenn börjar grina, bara gråta när de inte vann på träningarna. Men han instämmer, så var det så. Han medger det, så var det. Du körde, det blev tävling där.
Ofta sätter jag dem i varsitt lag, för då visste jag att här blir det riktig träning.
Ja.
Och det var ju många var ju vinnarskallar i IFK Göteborg, men Strömberg och Conny Karlsson, de var de två värsta. Och Glenn, han grät ibland, förlorade två lagspel ungefär.
Ja.
Han var så förbannad så det höll röka på.
Ja.
Och det var ju en av anledningarna givetvis till att IFK fick enorma framgångar, va? Det var ju deras inställning. Men också att de då lyssnade på mig, va? Och var villiga att prova något nytt och göra något nytt och jobba för det. Och Det kunde ju ha varit hur lätt som helst för Torbjörn Nilsson att säga, vad fan är det här? Ska jag springa och pressa och ska jag springa i djupled? Och jag vill spela fotboll som improviserar, va? Men han ställde upp till 100% och då blev det bra.
Jag tänkte på Torbjörn, det var ju också den första åtminstone jag hörde talas om som tog hjälp av en idrottspsykolog. Torbjörn hade varit proffs, han var ganska nedkörd mentalt och han, landslag ville han inte vara med i och liknande. Men du skickade honom till den norska idrottspsykologen Billy Railo, eller hur?
Ja.
Berätta, för det var ju någonting nytt då.
Ja. Jag började jobba med Billy Railo när jag var i Degerfors. Tillsammans med Tord 76 så vann vi serien Degerfors. Förlorade kvalet. Sen tog jag över själv 77. Vann serien, förlorade inte en match, spelade kanonfotboll. Kval, skit igen. Så jag tänkte att det här går inte ett tredje år. Så jag måste få hjälp någonstans ifrån. Och då hade jag nyss läst en bok som heter Bäst när det gäller av en norrman, Billy Railo. Så jag gillade det jag läste och tänkte, vad fan sen? Så jag kontaktade honom. Så han hjälpte Degerfors där. Så tredje året så vann vi serien överlägset och vann kvalet överlägset. Gick upp. Sen fick jag då Torbjörn och jag tänkte, jag höll ju på med Torbjörn. Träning alltid bäst. Alltid bäst. Mm. Gjorde precis som han ville. Vände ut och in på allt som fanns. Mats stämde ingenting. Rädd för att bli sparkad bakifrån. Rädd för att ta initiativ. Ja. Så jag sa till Torbjörn, jag kan inte hjälpa dig mer. Jag vet inte vad jag ska göra. Så då presenterade jag den här idén. Och Torbjörn tände direkt på det. Och ja, det kan ha tagit 3-4 månader så blev Torbjörn, ja, han var Europas bästa forward.
Ja.
Och det var ju tack vare honom själv. Lite tack vare mig, men väldigt mycket tack vare Billy Railo.
Och vad sa han till honom, tror jag? Vad var det som liksom han...
Ändra mentalt, så han tränar ju autogen träning då, och det handlar ju om att vara fokuserad på vissa saker under en match. Att kunna slappna av innan match, efter match och så vidare. Så det är Torbjörn, det var en mental blockering att 1,90 drygt, stor och stark och rädd för att bli sparkad på hälsenan. Vad fan är det? Och det försvann ju helt och hållet, va?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Resten är historia. Det som Torbjörn visade upp sen i Göteborgs tiden och när ni vann UEFA-cupen var ju ja, det var ju helt fantastiskt.
Det, jag har aldrig haft en sån forward efter det, trots att jag har haft kanoner. Men han kunde allt. Snabb, stark, ta emot, vända, dribbla, göra mål. Bra huvudspelare. Puh.
1982. Det vore ju tjänstefel inte ta upp det året. Ni vinner trippen. Det blir UEFA-cupen, det blir Svenska cupen och det blir SM-guld. Ja, det finns ingen motsvarighet i svensk klubbfotboll. Berättande om den säsongen och resa. För det var ju diskvalt i Göteborg. Det hade lite dåligt med pengar. Det var ju liksom inte så att det var enkelt vid sidan om.
Nej, långt därifrån. Ja, det här började ju då säg 1,5 år innan vi vann. Kanske 2 år till och med. Så gick det väldigt dåligt för IFK. Vi började serien och vi förlorade mot Djurgården, mot Sundsvall tror jag, 3 första matcherna. Så jag var på väg därifrån mer eller mindre. Och vi hade köpt Stig Fredriksson, Thomas Wernersson och Centern, vad heter han?
Håkan Sandberg.
Håkan Sandberg, ja. För stora pengar. Pengar som IFK inte hade. Vissa personer i styrelsen fick sätta sina hus i pant för att få pengar till det. Och det här var ju en diskussion mellan mig och styrelsen. Vad ska vi göra för att göra laget internationellt lite bättre? Och att vinna Allsvenskan. Så om mitt förslag köpt de 3 så blir konkurrensen ännu större och ja, bättre. Så förlorade vi de 3 första matcherna efter och det var ju inte bra. Folk skrek och skickade den jäveln tillbaka till skogarna, skrek de om mig på läktaren. Och det förstår jag. Men i alla fall, spelarna ville ha mig kvar. Och då vände allting. Så jag tror vi höll på att spela fotboll i drygt 1 år, ett 70-tal matcher utan att förlora någon. Vi förlorade 13 månader senare mot ÖIS när vi hade vunnit allt. Jag stod där, det var borgmästaren i Göteborg höll tal då. Och gratulerade IFK. Jag sa till mig själv, de där öjsarna, de kommer att sparka benen av oss. Och det gjorde de. I alla fall, så var det. Det vände och det blev bättre och bättre. Och självförtroendet växte hos spelarna för varje match. Och det var så stort självförtroende så att jag höll taktik snack där liksom, så Glenn Hussein, jag pratade om Robus, centern i Hamburg då som var 2 meter och bra huvudspelare.
Ja, Horst Roberts, ja.
Jag pratade om Svennis och Glenn Hussein, sluta, han vinner inte nickduell. Vinner han nickduell så bjuder jag på middag. En hel vecka. Han vann inte någon nickduell. Så självförtroendet steg enormt. Men sen då spelar vi kvartsfinal mot Valencia.
Just det, ja.
Vi ska spela borta och kvällen innan så ringer Bertil Westblad mig, ordförande i IFK Göteborg på den tiden. Och sa att de hade avgått hela styrelsen. Och då ska vi spela kvartsfinal. Eller 2 dagar efteråt var det väl. Så vi hade ledarmiddag där som man hade alltid då på bortaplan i Valencia. Och en bankman fick vara sekreterare och Loket.
Loket Olsson, ja.
Fick vara ordförande. Så det var... Och det var ju väldigt, väldigt tråkigt. Sen då, några månader senare så hade vi vunnit UEFA-cupen. Och då det som hade verkligen satt sina hus i pant, köpt de här spelarna, de fick liksom inte vara med på det. Och det var tråkigt.
Ja.
Men det var ju en enorm saga.
Ja. Ja. Började mot Haka, sen Sturmgrat, Dinamo Bukarest, som Valencia som du var inne på, Kaiserslautern och så finalserie mot stora Hamburger Sportverein.
Yeah.
Ja. Vilken resa och vilket intresse det var.
Ja, det var ju enormt.
Feber.
Ja.
Ja.
Göteborg gick ju från att vara en fattig fotbollsklubb till Sveriges, kanske Nordens rikaste på några månader. Mm. Ett halvår. Ja, nej, det var... Det var en dröm.
Du... jag pratade med en av de spelarna som var med där. Han sa att du höll ett... Inför finalen då, andra matchen nere på Folksparkstadion i Hamburg. 1-0 från Ullevi, Tord Holmgren. Riktig regnmatch. Ledigt och dant. Ni kommer ner till Hamburg och självsäkra. Hamburg, det var väl Felix Magath och Manfred Kaltz och allt vad de öppte i det laget. Och spelarna var lite sådär 1-0, det kommer ju aldrig räcka. Och sådär. Och så lär du ha sagt att... jag spelar 11 matcher. Och har vi gjort mål i alla matcher? Ja, så hade alla sagt. Det har vi gjort. Ja. Och gör vi ett mål så måste Hamburg göra 3 mål. Eller hur? Ja, så allihopa. Och har vi släppt in 3 mål på de här 11 matcherna? Nej. Och sen gick de ut och sen vann ni med 3-0 i den här avslutet. Kommer du ihåg det talet?
Ja, ungefär kommer jag ihåg det. Men dessutom så när vi kör in bussen där, spelarbussen till stadion för att gå ut ur bussen och in i omklädningsrummet, så såg jag en vimpel så här stor. Det var skrivet vinnare av UEFA-cupen 1982, Hamburger Sportverein. Den var redan tryckt och klar. Så när vi klev ut bussen så sa jag till materialförvaltaren, gå och köp den. Få tag i den, köp den. Så jag satte upp den i omklädningsrummet och visade spelaren. Jag tror det fick de också, helvete.
Kommer du ihåg vad känslan alltså efter, för det var uppvisning, det var inget snack om saken, efter Torbjörn sprang igenom och rullade in bollen, han sprang över halva planen.
Ja, det är klart jag kommer ihåg. Aha. Det och Hamburg hade ju bollen ganska mycket, men de skapade nästintill ingenting. Lite hörner, frisparkar och sånt, men egentligen ingenting. 1-0, 2-0. Oh, ja. När det blir 3-0 då känner du dig ganska säker, va? Så nej, det var ju fantastiskt. Och... ja, spelarna.
Det var det första triumf, för du har ju vunnit som sagt för 18 stora triumf. Njuter du av en seger, eller är du så att nästa sak, vi måste försvara det här, eller vi måste vidare, eller alltså, har du tagit dig tid att njuta under tiden, eller är det, men, nu när det går och myser och så,
det gör man ju då en dag,
en dag.
Och dagen efter givetvis, ja. Gör man det, men sen är det ju alltid en ny match då, och så var det ju i, ja, det jag vunnit stora IFK hade ju Svenska cupen några dagar efteråt, och då gällde det att ladda om, och vi hade Lazio, så hade vi vunnit, ja, vad vann vi? Vi vann cupvinnarcupen tror jag, och 4 dagar senare hade vi final i italienska cupen.
Ni hade ju dessutom vunnit serie A ja. Innan, så att det var ju, ja.
Ja. Så att... ja, men jag njuter av det, men det är liksom ingenting jag går och...
Men det är ingen tränare som gör det egentligen, så det är ju hela tiden, det är som press. Det är ju nästa match.
Är du ett klubblag så är det ju så.
Ja.
Ja, det är ju bra.
Ja, jo, det är så det ska vara, för det är en ny match varje dag, eller på sen varje vecka. Succén gjorde ju att du blev högvilt, men du, Europa fick upp ögonen för dig.
Ja, det är givetvis tack vare IFK Göteborgs framgångar i Europa. Givetvis, ja. Annars hade det väl aldrig hänt, antar jag.
Nej. Och så blev det Benfica.
Ja, jag kunde ha gått till Grekland, jag kunde ha gått till Tyskland. Inga stora klubbar, Hertha Berlin tror jag det var. Någon klubb i Grekland, men Benfica. Mm. Benfica, det var liksom ingenting att fundera på. Så är det bara, det var bara att gå det.
Ja. Och det var framförallt en av världens största klubbar.
Ja, det är fortfarande en jättestor klubb, även om de inte har ekonomi att konkurrera med Real Madrid, Barcelona, Bayern och så vidare idag. Men de gjorde ju det ändå många år, va?
Och framgången fortsatte där, Dennis.
Ja,
det var liksom, det var, nu, en framgång var vardag, höll jag på att säga. Men ja, du kom dit och vände på skutan. Det hade gått trögt några år. Och,
ja. Ja, och det var ett lag som var en hel del äldre spelare. Nästan i min ålder en del av dem. Och de hade inte vunnit på länge. Och det var landslagsspelare. Både målvakt, mittback, mittfältare, centern spelade i landslaget. Och samma sak där, de lyssnar på mig. Och det här berättar de för mig flera månader efteråt sen vi hade börjat vinna. Att jag frågade hur fan en svensk lika gammal som er var det som fick er att lyssna på det. Då sa de, vi har fan inte vunnit någonting, sa de, på länge. Och det har i alla fall den här svensken gjort, så vi får väl se när han kommer med.
Införde du samma modell som i Göteborg då? Eller?
Ja, nästan. Ja. Det var ju mer organiserad fotboll än vad de var vana. Och framförallt så var det att du spelar för att vinna på bortaplan också. Portugisisk fotboll, latinsk fotboll var väldigt mycket hemma. Krossa motståndarna borta. Ta det lugnt. Oavgjort är okej. Så det ändrade vi på. Så det blev väldigt
har du haft kvar samma alltså grundfilosofi? Man tittar på Roy Hodgson så kan man ju se idag att han, ja, det han har visst gjort, men det, du kan se väldigt tydligt den här idén som han hade i Halmstad och sedermera i Malmö. Är det likadant för dig om du skulle få ett klubblag, alltså under formen, men det är skillnad på landslag naturligtvis, men klubblag och formen, skulle du ha kvar den här samma grundfilosofin som du hade i Degerfors från början?
Nej,
bra, berätta.
Ja, du vet, på den tiden då, säg IFK Göteborg,
ja.
Vi var ju väldigt extrema i vårt försvarsspel. Va? Det var ju väldigt hård press och så vidare. Och på den tiden fick man väldigt bra betalt för det. För lag ute på kontinenten, de var inte vana det. Va? Utan lag, när de tappade bollen så gick de hem och väntade. Va? Och tillät folk att spela fotboll. Och det såg inte bra ut det IFK gjorde. Ingen var imponerad av det innan. Ända tills de mötte det ute på planen. Vad fan är det här? Började de på att tänka. Det var varken tid eller yte för att spela fotboll. Men idag får du ju inte betalt för det. För idag är ju alla lag likadana. Jag menar Barcelona eller Manchester City. Om de tappar bollen högt upp. Det är ju pang, säger det bara. Så de där och pressar. Och det var IFK Göteborg 1982 det. Då gick det bra, men idag måste du ha någonting annat också. Men det räcker inte med att...
Du har sagt någon gång att du behöver också, det är spelarna, de stjärnorna som...
Ja, det behöver du givetvis. Och det hade du i Torbjörn och många andra också. Men... Nej, du måste ju spela fotboll idag också, annars så vinner du inte. Du måste kunna hålla i bollen och så vidare. Det är väldigt få lag som inte har en massa stjärnor och ett bra spelande lag som vinner någonting. Leicester kanske var sista. Bra försvarsspel, fantastiskt bra försvarsspel. Och kontringen, så det skrek om det. Men det är ju inte vanligt att det kommer ju inte att hända igen imorgon i alla fall.
En annan sak från Portugal-tiden då, alltså med din svenska bakgrund, du bodde en bit ifrån stadion, du hade en förskräcklig väg ner till träningsanläggningen, det var ofta köer, och jag har fått förklarat för min svennis, och ibland, eller i början, så blev du så frustrerad så att du ställde bilen, så tog du attachéväskan och sprang till träningen för att du ville komma i tid.
Ja,
stämmer det?
Jo, du vet, som svensk då, när jag kom till Benfica och senare mera när jag kom till Rom också då. Så du hamnar i stora städer med mycket trafik, och det här med tider var alltid en viktig sak för mig, va? Vi skulle börja 10 på morgon, då börjar vi 10, och de här var ju då vana att jag har trafiken och det var blockerat här och där, och så de kom ju då 10:15 och 10:30, och så jag började på att införa böter och var väldigt noga med. Så när det hände då, det var tvärstopp överallt, så tänkte jag körde ner i ett dike med bilen. En ny Saab hade jag, ställde den ner och så tog jag väskan och så stack jag i kostym.
Det sägs att presidenten hade sagt det att sen kommer, du kan komma när du vill, du är chef. Ja, gör inte så.
Nej, jag ville föregå med gott exempel. Ja, ja. Det är en sann historia.
Ja, ja.
Så jag sprang förbi vissa av spelarna som satt i, ja, bilkur.
Ja, en som hjälpte dig ner till Portugal, och kanske var en anledning till att det blev Portugal, det var Börje Lands, berätta.
Ja, från Tommelilla i Skåne.
Ja.
Det var en märklig man. Mycket trevlig, mycket begåvad. Rökte cigarrer från Havanna. Drack gärna gin, tonic och whisky. Mest varje dag. Men alltid klar i huvudet. Och han hade ju enorma kontakter, inte bara i Sverige. Va? Han var ju en stor man i Malmö, va? Tillsammans med hela Malmö FF.
På Erik Persson och...
Exakt. Mm. Så han bodde i Lissabon och det var han som kontaktade mig angående Benfica. Och han som fixade allt där. Så att jag blev ju vän med honom och familjerna. Vi blev vänner och bodde grannar där under min första tid i Benfica. Så det var ju mycket, mycket trevligt. Allt från att bada i hans pool till att vara ute och plocka svamp och söndagmorgnarna om vi hade spelat på lördag och vunnit. Nej, det var mycket trevligt. Mycket fin man.
Men sen så lämnade vi i alla fall Benfica till Roma. Roma! Stora Roma! Nisse Lidoms gamla klubb. Ja.
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 Jo, det var ju en dröm. Därför att vi mötte Roma ett år innan, i princip. I UEFA-kuppen Benfica, Roma, och vi slog ut dem i kvartsfinal, tror jag det var. Benfica slog ut Roma och det var tack vare det jag fick erbjudandet. Vi gjorde en två jättebra matcher mot Roma och spelade då ett spel som inte de var vana vid, så det var väl tack vare det jag fick erbjudandet. Men då hade jag alltså varit och tittat på Roma, spionerat och träffat Nils Lidholm. Och dessförinnan så hade jag aldrig varit i Italien. Jag har varit i Italien när jag var 17-18 år i norra Italien och skidor på en skolresa. Det var allt. Mm. När jag kom till Italien då som spion, landade i Rom och såg stan, såg Stadio Olimpico och fotbollen, så tänkte jag, hit måste jag komma en dag. Så det blev när jag kom hem efter den matchen, så sa jag till min fru, vi måste bo i Italien någon dag. Och så blev det Roma ett år senare. Så att, det var en dröm.
Hur var det då? Var det stor skillnad på Benfica och Roma?
Ja, fotbollen i Italien var ju bra på den tiden. Mm. Det var ju bättre än portugisisk fotboll. Och om du tittar, Benfica lika stor som Roma, eller större kanske som klubb. Men om du tittar på ligan i stort, va? Så italienska matcher, vart du än åkte, så var det ju fullt och ett enormt intresse och större. Allting var ju större. Italien är ju större än Portugal också. Så att, nej, det var trevligt. Även om det var besvärligt.
Ja, det blev otsamt med den stora polska stjärnan Boniek där. Ja,
jag blev nog ovän med många där första året. Bruno Conti, Graziani, Prozzo.
Varför blev det så?
Gamla, trötta. De hade vunnit ligan med Roma. De hade spelat final i Champions League. Och om du vinner ligan med Roma, då blir du alltså kung. Du blir kung i Rom. Och det är för dem det största som finns. Därför att det som händer utanför Rom, det är fan inte värt att veta ungefär för dem. Så är du kung i Rom, då har du... Och det var de här, att komma i tid till träning. Och så jag pratade med Lidholm och sa, men varför i helvete, börjar inte du träningarna klockan 10? Nej, Svensson, börjar väl när de kommer.
Ja.
Så bara få in dem klockan 10 på morgon, Falcao och de här. Och så skulle jag ändra spelstil och det var ju väldigt besvärligt. Mm. Så jag fick inte samma respons där som jag fick i Göteborg och Benfica, långt därifrån. Det gick så långt så att jag fick peta Prutz och... Så de gillade inte mig till att börja med. Men ja, så var det.
Ja, några av dem hade blivit världsmästare också i Spanien.
Exakt, Bruno Conti, världsmästare, Graziani. Ja.
Och då blev det Fiorentina.
Ja.
87-89.
Ja.
Dina bästa minnen därifrån?
Ja, vacker stad.
Ja.
Gammal, fin klubb. Familjen Pontello som var då adliga ägde klubben. Och det var ju väldigt intressant att komma in i den familjen. De var ju liksom adeln i Florens. Gammal familj och de hade slott här och slott där. Och, ja, det var trevligt, men det var alltså en klubb utan första gången då. Jag gick till en klubb som inte hade ambitioner att vinna. Va?
Kändes det då? Att
det var, ja, det kändes ju inte bra. Nej. Jag var ju där i 2 år och var erbjuden att stanna kvar, men då kom Benfica.
Igen,
jag tänkte, fan.
Du tog med Erik Dennisén till Fiorentina.
Ja,
ja. Och honom ett litet Italien-äventyr där.
Han gjorde jättebra ifrån sig. Ja. Jo, det var bra på många sätt och vis. Men det var, du hamnade mitt i ligan och andra året gick vi till UEFA-cupen. Spela playoff mot Roma, mitt förrätta, och vann den. Så tog Fiorentina till UEFA-cupen. Och det var ju stort, men nej, jag ville vinna en titel på den tiden.
Och då drog du tillbaka till Benfica?
Ja, jag fick erbjuda en ny ägare, eller inte ägare, en ny president. Mm. Man kan inte äga Benfica.
Nej.
En ny president och pengar att köpa in lite bra spelare och så vidare.
Ja, då var du tillbaka på en klubb som hade ambitionen i alla fall.
Ja.
Och jag vet att du har haft chansen att komma tillbaka igen en tredje sväng till Benfica, men då kände du att nej, nu vindardandet.
Ja, då vill jag göra något annat.
Och sen tillbaka till Italien, Sampdoria.
Ja.
Och där träffade Mancini och grabbarna.
Det var mycket märkligt, därför att jag får ett telefonsamtal från Mantovani. Som ägde klubben. Och vi ska träffas och efter mycket om och men så ska vi träffas då i Monte Carlo. Jag kommer in där på ett flott hotell, en svit där. Och den första jag möter så är Mancini och Vialli. Och ägaren Mantovani. Paolo Mantovani. Mycket fin man. Ja. Säger han välkommen Eriksson och så vidare. Så han, nu är det så att jag äger den här klubben och jag är stolt över det. Och vi gör väldigt bra ifrån oss och vi vill vinna ligan och så vidare. Jag kan egentligen inte mycket om fotboll, sa han. Men de här två idioterna, ungefär uttryckte han sig. De har fått för sig att de ska ha en tränare som heter Eriksson. Så därför är du här, sa han. Jaha. Så det blev ju då att, ja, det blev kontrakt och det gick ju väldigt snabbt. Jag vet inte om det. Så när allt var klart så tog han en pappersserviet och så skrev han kontrakt 2 år, summan och så vidare. Så gav han det till mig, är det här okej? Okay? Wow, tänkte jag. Det var mer än jag hade tänkt mig. Så jag såg lite förvånad ut. Då tog han den tillbaka. Jag ser att Eriksson inte är nöjd, så han skriver ny med högre lön.
Han var lite skämt. Lite,
ja,
det var ju fina år i Sampdoria. Du var ju där i 5 år.
Ja, men då Stil Mantovani, han som då ägde klubben, och hela hans familj. Va? Jag skrev väl på i påsk och skulle börja då i juli. Så när jag hemma på semester i juni så ringer han mig och så säger han att nu är det på det här sättet att jag kan inte, eller jag har ingen lust att konkurrera med Juventus, Milan och Inter längre. Utan jag har tagit beslutet att sälja Vialli. Mm. Och ta in pengarna. Och så ska jag köpa med ett hus i Arizona för det istället, sa han. För han var sjuk. Mm. Så sa han, så Eriksson, sa han, vi vill ha dig, men om du vill hoppa av så får du göra det. För, ambitionerna är inte de samma som när du skrev på. Väldigt ärligt, men så jag kommer ändå. Mm. Och sen var ambitionerna liksom inte att vinna ligan längre, utan det var att försöka ut i Europa och så vidare. Men en klubb, de köpte bra, unga spelade bra. Och sålde de dyrt. Mm. Typ Seedorf, Carambo, Veron. Många bra spelare som köptes in billigt. Och okända. Mm. Helt okända. Alltså.
Förädlade de, ja.
Ja.
Lazio. Fantastiskt.
Ja, jag Lazio... Jag menar,
du vinner trippen. Hela historien där.
Nej, men Lazio var ju kanske det bästa. Bland det bästa jag har varit med om. Det var ju, du vet, det blir ju italiensk fotboll var ju väldigt bra då, va? Bäst i Europa, kanske bäst i världen. Och alla spelare ville ju gå dit och pengarna fanns där och intresset fanns där. Sen om du tränar ett lag som inte är Juventus, Milan eller Inter och vinner, då är det stort i Italien. Mm. Då är det fruktansvärt stort. För tittar du historiskt sett så du kan ju inte även gissa 95% av alla titlar att vinna ligan går till Milan, Juventus eller Inter. Väldigt sällan något annat lag gör det. Och om du då högst flux sticker ut och är Lazio som inte har vunnit någonting på 25 år någonting, sticker ut och börjar på käfta upp sig mot Juventus, Inter och Milan, då Krangnotti som ägare, han blir så stolt och supportrarna blir det. Wow. Inte, vad fan är det?
Ja, vi har ju vi är påven. Vi tog en bild här, om du ursäktar, men när du hälsar på påven, det alltså det är ja. Stora saker i Rom.
Jo, men det är det. Mm. Och, väldigt trevligt och lätt att leva i Rom om du har Lazio eller Roma och de är framgångsrika. Då är livet vackert.
Vilken dramatik det blev avslutningen också.
Jo, det gjorde det.
Ni kom i kapp, alltså ni jagade i kapp på slutet. Ja, berätta.
Ja, vi skulle ha vunnit ligan året innan egentligen, men gjorde bort oss. Jag tror det var Fiorentina borta eller någonting, vi gjorde bort oss. Och så har vi då chansen att säg 3-4 månader innan vi vann ligan då, när vi vann den. Det var ingen som trodde på det. Jag var den enda, tror jag. Jag sa att vi kan vinna ligan. Och hur vi vann den då, det var ju att det regnade i Perugia där Juventus spelade och matchen blev avbruten i en timme nästan, tror jag. Och vi vann hemma och Juventus förlorade. Men då fick de alltså vänta en timme och spela andra halvlek. Så vi sitter i omklädningsrummet och väntar på att höra på radio.
Jag kommer ihåg tv-bilderna. Det var häftigt. Det sändes live fast det var så publiken var...
Publiken satt kvar, ja.
Och hur går det i Perugia i regnet där?
Det tror jag vi hade tur, därför att en vanlig domare med trycket från Juventus tror jag hade avbrutit den matchen. Men domare var Colina.
Ja, Pierluigi Colina. Ja.
Honom bråkar man inte med även om man är Juventus. Så han sa att den här matchen ska spelas färdigt eftersom det är sista och vill inte ha. Så han väntade en hel timme. Ja.
Mm.
Nej, han förbundet också. Han vill inte ha någon hängmatch sista matchen och inte veta vem som ska vinna ligan.
Då har du vunnit en Scudetto.
Och sen, det var trevligt.
Ja, det förstår jag. Och sen rasslade till med italienska kuppen och kuppvinnarkuppen också i bara farten.
Ja.
Sista kuppvinnarkuppen faktiskt.
Sista 2000 innan. Var det väl, va?
Ja, precis. Innan det bytte namn, eller innan det, sen blev det ju UEFA-kupp av alltihopa.
Ja, Europa. Mm. Ja. Europa League.
Ja, Europa League blev det. Ja, nu, Ja, sen är vi då framme vid det här kapitlet England, som jag misstänker har färgat dig mest av allting. Det engelska landslaget med dess höga förväntningar år efter år, och det spelar ingen roll vilka då, hur det går, men football is coming home, och det finns ju... Du hamnar alltså i England som förbundskapten. Har betänklighet är först och främst att ta ett förbundskaptens jobb, för det är ju helt annorlunda mot klubbtränare som har vittnats om, va?
Ja, jag hade nog inte tackat ja till något jobb som förbundskapten om det inte hade varit England när jag var i Lazio. Så det, man kan fråga sig fortfarande än idag om det var vettigt att göra det eller inte, men eftersom det är England, så för mig fanns det liksom inga det fanns inget val. Du säger inte nej till England. Så blev det. Men hade det varit Belgien eller Tyskland eller något, hade jag sagt nej och stanna kvar.
Och vi behöver inte gå in på alltihopa så, men med facit i hand, och det är lite intressant, har ju din prestation som engelsk förbundskapten höjs ju hela tiden ju längre åren går. För du, ja, men titta, jag tror var det tre matcher ni förlorade efter ordinarie speltid under mellan 2001 till 2006.
Mm. Ja. Nej, jag vet att statistiken är bra.
Ja, väldigt bra. Du...
och jag blir bättre och bättre ju längre jag håller med dig.
Ja, det är rätt så.
Men nu har de ju gjort det bra då, va? Äntligen igen. Gått till semi. Ja. Det var ju fantastiskt bra gjort.
Ja, det var, jag tycker Sverige var lite bleka den matchen. Men...
Ja, av någon anledning.
Ja. Men den här tiden när vi var inne på det, det var som press på dig. Men du var så lugn ändå, och spelarna hade du med dig hela tiden. Det var skriverier, tidningarna försökte komma åt det med ena fula tricket efter andra. Men på något sätt, men det måste ju varit, var det inte oroligt, var det inte jobbigt, eller kunde du stänga av?
Nej, det jobbiga där, det var ju liksom den delen av pressen som inte sysslar med fotboll. Nej. Och det blev ju att jag bodde i London, va? Men du går liksom inte ut på pubbar och du går inte ut på musicals, och speciellt inte om du har någon lady med dig. Så det var synd.
Ja.
Väldigt synd, för London är ju fantastiskt att leva i. Men då ska du ju leva med allt det London har att erbjuda, va? Så jag utnyttjar det väldigt lite, tyvärr. Fotbollsmässigt suveränt.
Mm.
Rätt igenom alltihop, från spelare till pressen även där då, va? Men nackdelen var ju your private life.
Ja.
Hur känns det liksom, alltså, inte det med privat, vet de liksom.
Ja, men alltså, du klarade det så bra. Alltså, jag blev mig själv jätteledsen, alltså, det skrivs och det är sanningar, det är halvsanningar, det är hit och dit och det blandas ihop med allting, och någon skriver någonting vidare på en historia som, jag menar, det blir ju till slut bara ett jäkla sammelsurium. Ingen vet ju varken in eller ut vad som är sant eller falskt. Nej. Och där mitt i alltihopa, men du får
skita i det, va?
Är det så enkelt att bara skita i det?
Ja, jo, det är det, om du beslutar dig för det, va? Du har säkert hört historien, va, men när det kom ut första gången där om en tjej då, och jag har varit tillsammans med och så vidare, så har vi en viktig match med England strax efteråt. Det är ju första sidan om den här tjejen och mig då. Så jag tänkte, jag måste ju säga något till spelarna här när vi träffs innan vi börjar träna. Så jag ber dem ursäkt liksom att jag sitter på första sidan. Det är ju, i fotboll ska man sitta på sista sidan, inte på första.
Nej, det är engelska sportlinjen, sista sidan.
Jag tyckte att om jag har ställt till problem för dem och så vidare. Jag tror det är Robbie Fowler eller vem det är som reser sig upp och säger: Eriksson, welcome to England. Det var liksom... Ja. Men de menar på, vad pratar du för skit? Så är det England. Det är skit i det.
Ja.
Fortsätt med jobbet. Och det är mycket så. Och det är ju... Ja. Kan det bättre?
Ja, men jag tänker för Och du klarar av att göra, men sen är det liksom ändå, jag vet inte, mamma tyckte ju stackars, hon läste ju det här, ja, men så, läs inte mamma, men hon läste ju alla barn och släktingar runt omkring. Jo. De är kanske inte, blir ju inte lika hårdhudade på det sättet.
Nej, men nej, du måste ta det. England är ju på det sättet och alltid varit, vad jag förstår. Men jag visste inte att det var så jäkligt som det var, va? Men tänk dig hur många politiker, hur många i kungahuset som har utsatt dem, är stackars, ja, stackars prinsarna, vad jag tänkte säga, men det är väl inte synd om dem i och för sig, va? Men jag kommer ihåg under den tiden, en av dem är ju då head of football, va? Han som då ska bli kung så småningom. Om de där gick ut på puben och tog sig en öl, det var ju skandal överallt i alla tidningar. Så de kan inte ha haft ett lätt liv på det sättet. Har fortfarande inte, antar jag. Och sen kom avlyssning in då.
Och biltelefonen avlyssnades alltså av en tidning.
Det är skit.
De hetade tjejer du skulle möta på olika ställen och du förstod inte. Hur kunde ni veta det där? Du trodde att tjejen hade läckt till media förstås.
Ja. Du blev misstänksam.
Ja.
Och det blev jag. Det är tråkigt. Va? Jag misstänkte det som jobbar här. Ja. Jag misstänkte... För jag var hemma på sommaren och gjorde vissa saker. Ja. Och jag kom ut i pressen. Ja. Misstänkte min bror.
Ja.
Och det är ju tråkigt. Ja. Och det där, jag förstod det aldrig förrän efter 2 år efter jag slutat, så Scotland Yard berättade för mig att så här är det.
Newsworld finns inte idag.
Nej.
Nej, den är nedlagd. Du, David Beckham, och du verkar ha ett alldeles speciellt bra förhållande. Stämmer det?
Ja, absolut. Och det är väldigt lätt att ha ett bra förhållande med Beckham. För han är en väldigt fin kille.
Ja.
Väldigt professionell. Och du kan ju undra hur han har tid med det, för han...
Ja, han är överallt.
Överallt, ja. Och gift med för detta Spice Girls, som då har en egen business idag som går väl hur bra som helst. Men han klarar det, va? Först på träning, sist därifrån. Proffs, helproffs i det han gör. Kopplar helt av sitt privata liv när han är med ett fotbollslag. Och väldigt angelägen om att allting... Han och Mancini, likadana som kaptener lite grann, bryr sig om laget. Väldigt noga med att tröjorna ska hänga rätt innan match. Och att bussen ska komma i tid och att maten är bra. Bryr sig om allt sånt. Mancini var helt jävla otrolig på det. Att han kunde spela fotboll... När söndag kom det ett under, han var allt i klubben. Beckham lite mindre, men hela tiden brydde sig om att allt ska vara bra. Så det,
han var din kapten då, det var ingen snack?
Nej, det var ju ingen snack om det. Och jag menar, det som då frågasätter det, är alltid, det är ju avundsjuka. Och, ja, ska han vara kapten bara för att han är känd och så vidare och... Ja,
du, utan att gå in för mycket på de här åren, som sagt, de blir bättre och bättre ju längre tiden går. Är det någonting du ångrar under de här åren som förbundskapten, sportsligt eller privat?
Ja, ångra skulle man ha träffat mindre damer.
Jaha.
Det vet jag fan. Därför att jag var inte gift och jag... Så varför skulle jag göra det? Jag tycker fortfarande att jag hade rätt där och att pressen hade fel. Men det kunde jag ha gjort för att ha haft ett lugnare liv kanske. Men det jag ångrar framförallt är att jag inte tog en typ Willy Railo till engelska landslaget när det gäller straffar. Penalty shootouts.
Du sa att det sitter inte 95%, du sitter 100% i huvudet, har du sagt.
Ja.
Ja.
Och det gör det, vet du, när Lampard och Gerrard missar straffar och hur Carragher missar en straff. Han tar straffen innan domarna har blåst, liksom. Och Lampard och Gerrard, de sopar ju in straffar i Chelsea och Liverpool varenda helg. Eller, de lägger bra straffar, de kommer till landslaget, skit, helt enkelt. Beckham missade. Ja, ja.
Ja, det var fantastiskt. Vi får skynda på. Det är så mycket att prata om, ja, Svennis. Jag känner ju att du ska äta lunch här snart. Ja, vi får försöka få en avslut här på, som blir naturligt. Men sen så blir det, sen går det vidare till Manchester City. Har otroligt tajmingen, Chinavatra. Han låter det gå, och sen bara några månader senare så slutar han, och då kommer Sheikh-familjen in som har gjort sitt i stort, va?
Enormt.
Sen var det North County där det blev också några bedragare där som lovade guld och gröna skogar, och så blev det ingenting. Så blev det Leicester, och då fick du sparken för första gången. Första gången du fick sparken på riktigt, var det inte så?
Ja, i princip ja.
Ja.
Jag fick ju sparken av Manchester City.
Ja, det fick du också. Det fick du. Men det var 30 år i alla fall.
Ja.
Ja.
Men man Leicester, det var riktigt.
Ja. Ja.
Det hade jag varit ägare, så hade jag sparkat mig själv. Ja. Eller jag hade sparkat Eriksson. Och anledningen till att jag tycker det var att jag tog in fel spelare helt enkelt. Mm. Jag visste deras målsättning. Jag fick en viss summa pengar att köpa spelare för. Och jag satsade på fel spelare. Lite för gamla som jag litade på. Mm. Och de, ja, det blev inte bra.
Sen så har du varit i arabvärlden och i Kina. Det var väl Glenn Schiller som öppnade vägen till Kina först, var det inte det?
Ja, han var väl inblandad lite med någon agent.
Ja. Och sen det senaste jobbet, ska vi säga, senaste tränarjobbet 2017 i Shenzhen. Hur var det i Kina förresten, om vi ska sammanfatta de här åren mellan 2013 och 2017 som du var i Kina?
Ja. Efter Manchester City, Leicester, så har jag liksom inte varit i Europa. Utan det tror jag, om man vill ha jobb i Europa ska man stanna i Europa. Man ska inte flytta till Amerika, Mexiko eller...
Ångrar du att du gjorde det?
Idag kan jag göra det.
Ja.
För sen är det väldigt svårt att komma tillbaka. Men hur som haver, Kina, fantastiskt. Kina är framtiden. Och Kinas president för landet, inte för fotbollförbundet, gick ut för 5 år sedan och sa: jag vill se Kina vinna VM. Och det kommer de att göra.
Vad kommer
det?
När då, tror du?
15 år. Därför att många som spelar i kinesiska ligan idag, kineser, de kanske började spela fotboll när de var 12, 13, 14 år. I skolan fanns inte fotboll förr, utan det var pingpong, badminton, alla individuella idrotter. Men inte lagidrotter. Så sen 5 år tillbaka, så enligt order från regeringen, presidenten, alla barn ska spela fotboll. Är du?
Ja, det är rätt många också.
Så du vet, det kommer ju givetvis att... Ja, ta en generation. Hur många talanger finns det där? Hur många Messi och Ronaldo?
Ja, visst.
Zlatan finns det där ute?
Mm.
Enormt, ja.
Mm. Ja, häftigt. Och som sagt, nu är vi här idag i Sunne. Och du lurar lite på eventuellt om det dyker upp något som skulle kunna kittla.
Ja, det håller på att ringa här.
Ja, men då, herregud. Ja. Jag måste ta upp en sak till. Jag tycker du är stark alltså, på något sätt. För du har fått så mycket smällar. Först i engelsk media då, även om du liksom bjöd in med damerna lite grann till att de skulle få skriva det. Men också ekonomiskt. En av dina rådgivare lurar ju det fruktansvärt. Och du har fått gå igenom rättssaker och liknande. Och
ja, men, sånt är ju tråkigt.
Ja.
Att man då inte kan lita på folk. Men jag åkte ju på en smäll där. Så jag var ju på knäna. Ekonomiskt.
Ja. Hur mådde du då?
Men det är bara pengar egentligen.
Ja, men hur mådde du då?
Det var ju... Jag mådde mycket bättre än min bror och mina barn och mina föräldrar. Ja. De mådde sämre än vad jag. Jag sa till dem, du får väl fan jobba och försöka få in pengar igen då.
Ja.
Och tack vare Kina så har jag gjort det.
Ja.
Så idag lever jag bra igen.
Ja.
Det hade varit bättre att ha haft. Men så är det.
Men här Sami Khan då, som satte sig själv i konkursen. Det var han som fick dig till och med att ta lån. jag förstod det. Alltså, det
var, visst.
Så det var ju... har du fått tillbaka det? Eller
är
det
noll, bara, noll.
Han är bara i konkurs. Så är det
fortfarande i konkurs och går inte att få tag heller idag. Nej. Ingen som vet vad han är. Sådär. Så pengar får jag aldrig tillbaka, men skit i det.
Är det så enkelt att du bara skitar i det?
Du kan ju liksom inte...
För jag kan tänka mig att du tackat nej till jobb, antar jag, som där pengarna var för dåliga. I någon gång. Så att, förstår du vad jag menar?
Ja... Egentligen inte, men när Kina kom då det var ju perfekt för min del då, därför att jag hade det ekonomiskt väldigt jobbigt. Mm. Framförallt att få tag i cash. Men då kom ju Kina och där tjänade man ju bra med pengar då. Väldigt bra. För mycket egentligen.
Mm. Vad innebär det?
Nej, för mycket. Fotbollsspelarna tjänar för mycket. Mm. Jag tjänar inte som Hulk till exempel. Mm. Jag köpte Hulk och vad kan han tjäna? 15 miljoner euro netto per år.
Mm. Det är... 150 miljoner ungefär. Ja. Kronor.
Och han spelar inte ens i brasilianska landslaget. Nej. Har gjort det för sig, men gör det inte.
Nej.
Så det är mycket pengar. Men det håller på att ändras i Kina. Mm. Pengarna kommer att gå ner.
Kommer gå ner, ja.
Ja. Nej, men pengar, ja.
Ja, för du var ju tvungen att titta på hur du skulle se. Ja, Nancy, hade du svårt att få ut från lägenheten i London, hörde jag i din bok. Och ja. För den vill du eventuellt sälja.
Det här vill jag sälja.
Det här vill du sälja, ja.
Var tvungen.
Ja.
Men sen, idag behöver jag inte sälja. Jag tänker inte att sälja.
Nej.
Vad gör du?
Han biter i manus under den här. Tycker att nu får det räcka. Nu är det lunch i under den här.
Nej.
Har du någon när du vaknar på morgonens vändning så och tänker nu sparkar av i täcket, nu ska jag upp och göra en bra dag. Har du någon devis eller något sånt där som du tänker på när du kliver upp?
Nej. Som jag sa till dig, att få vara frisk, vet du, det är ju det viktigaste. Ja.
Hålla sig frisk.
Ja, absolut.
Det var en idrottsman som sa till mig som hade blivit sjuk. Sa att när man är frisk har man 1000 önskningar. När man är sjuk har man en. Till att bli frisk, ja.
Tror jag på direkt.
Ja.
Absolut.
Tack snälla Svennis. Tack.
Tack ska du ha.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.